Jesus, vi tackar dig för den här morgonen. Är det inte kvällen, är det? När vi börjar med att försäga oss. Och Jesus, vi ber att du välsignar den här lilla stunden tillsammans i ordet. Och tala till våra hjärtan. Vi ber för koncentration. Vi ber att du ger oss verkligen allt vi behöver. I ditt dyra namn. Amen.
Amen.
Vi håller fortfarande på med Galaterbrevet. Och jag har 18 stycken lektioner från Galaterbrevet. Och det här är nummer 15. Så det betyder 16-18. Det blir tre till. Sen är vi klara med Galaterbrevet. Och då kommer jag förmodligen att gå över till att undervisa mera de här lärorna som vi faktiskt har börjat med lite grann på söndagar också. Så får vi se hur vi lägger upp det. Men idag ska vi tala predika utifrån Galaterbrevets 5:e kapitel, 25:e versen, till och med 6:e kapitlet och 5:e versen. Så det blir 5, 6, 7 versar tror jag. Jag ska bara backa här. Jag hamnade i fel bibelbok. Men Galaterbrevet 5 med början i vers 25. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Bröder, om ni kommer på något med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det är den som tror sig vara något fast han ingenting är. Han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Ty var och en ska bära sin egen börda. Mm. Vänta nu. Jag läste någonstans och då stod sin egen börda. Ah! Nu vet jag. Jag läste det i telefonen. För det här är Svenska Folkbibeln. Och den jag tittade på i telefonen är Svenska Folkbibelns uppdaterade eller reviderade. Och där stod det ryggsäck. Och jag tänkte, var står ryggsäck här nu? Men det kommer vi till sen. För det är nämligen helt rätt i grekiska. Det är verkligen ryggsäck. Jag vet inte hur många av er som är roade av krigsfilmer. Jag personligen gillar inte krigsfilmer när de är till för underhåll. Däremot så gillar jag dem när de är baserade på verkligheten och de är dokumentärer och så vidare. Och vad som karaktäriserar människor i krig är ju, som ni många gånger vet, att man kommer väldigt nära varandra. Och det finns ingenting som de här som har stridit tillsammans, hur nära de kommer varandra. Och hur är det då med oss kristna? Det är frågan. Och titeln för kvällens predikan är Vapenbröder. Jag får väl säga också vapensystrar. Därför att i Kanada så gick det igenom en lag idag att man måste ta bort ur sin nationalsång att det står Kanadas söner och ersätta det då med att det var, ja, det ska ju inkludera tjejerna också. Så vi får väl säga då vapensyskon här för att vara politiskt korrekta. Det blir väl bra. Men vapenbröder. I de första århundradena efter Kristus så formades de här vapenbröder i form av kyrkor. Och det är ganska annorlunda mot idag, därför att vad som karaktäriserade de här kyrkorna, det var att de var ömsesidigt beroende och de var också villiga att offra sig själva, rättare sagt. Och det är två saker som vi kanske i västerländskt tänkande ligger väldigt långt bort ifrån oss. Men det var verkligen det, man var ömsesidigt beroende av varandra på det sociala planet, det ekonomiska planet, på många olika plan. Och man var väldigt villig att offra sig. Och det var verkligen vad man fick göra. Förföljelsen var väldigt konkret, väldigt intensiv. Och vad Galaterbrevet handlar om mer än någonting annat, som ni alla vet, det är ju helgelse. Helgelse är ju inte samma sak som att vi blir rättfärdig förklarade. Det händer en gång för alla i det ögonblick vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Helgelsen är en livslång process där vi växer och blir lika honom. Men nyckeln till helgelse, nyckeln till att växa i Kristus är egentligen frihet. Då är det frihet både från lagen, men också friheten och möjligheten att använda sin fria vilja. Vi har blivit rättfärdigförklarade en gång för alla. Ingenting som kan förändra det faktum. Men vårt lärjungaskap är inte någonting som Gud tvingar på oss. Det är någonting som man erbjuder oss. Och där är vi, eller har vi vår fria vilja, dagligen välja honom. Och jag tänkte på den frukt som kommer av friheten. Både att älska människor, som vi ser här i Galaterbrevet 5, 25, till och med 6, 5, som vi ska tala om idag. Men också att älska Gud, som vi kommer att titta på nästa gång i verserna 6-10. Men om vi nu tittar på vers 25 så står det att om vi har liv genom anden, låt oss då vara ledda av anden. Och vi ska se nu vad det står i den här, för det är lite olika, ska se. Om vi har just det här, står det då följa anden, står det i Svenska Folkbibeln. Men väldigt många biblar översätter det med vandra eller gå. Men det grekiska ordet för att gå, som ni säkert känner till, är parapateo, visste väl alla. Men här är det inte det ordet som används. Så det är egentligen inte att gå i vanlig bemärkelse eller att vandra. Utan det är istället ett ord som är stokeo. Och det betyder egentligen att gå i takt. Och jag vet inte om ni känner till i krigshistorien, men det var framförallt grekerna, men romarna använde det här också. Att när de gick ut i strid så hade de, det är därav vi får svenska ordet falang. Men en falang, det använder vi för att beskriva vilken militär formation som helst. Det är liksom en falang, det är en avdelning. Med, eller det kan använda det sekulärt också. Men en falang där var alltså en väldigt konkret grupp soldater som rörde sig som en enda enhet. Och jag vet inte om ni googlar falang, ni kan stava det med PH och X i slutet, så får ni mer träffar. Det är den engelska varianten. Men falang, så kan ni se liksom att den första raden går med sina sköldar så. De som går i vänsterkant, de har sköldarna åt sidan. De som går i högerkant har sköldarna åt högersidan. Och de som går i mitten har sköldarna över sig. Så det var bara som en levande pansarvagn som gick fram på det här sättet. Och förmodligen så har Paulus detta i åtanke när han säger det. Att vandra eller vara, förlåt mig, följa eller ledas av anden. Men att marschera i anden. Med andra ord, att gå i takt. Att den kristna kyrkan är individer, ja, som utgör Kristi kropp. Men är också en enhet som måste gå i takt. Där är vi absolut beroende av varandra. Och där ska vi så att säga offra oss själva för de andra. Precis som i ett fysiskt krig så är vi involverade i ett andligt krig. Och det är intressant att man brukar säga ibland att den kristna armén, alltså kyrkan och de troende, är det är alltid någon som kan komma till vårt försvar. Vi är inte inkallade, utan vi tar ju själva värvning. Gud tvingar inte in oss i ett sammanhang, men det är vi som går in i det här. Och vi använder den här friheten till att tjäna. Det finns ett syfte med det här. Och vi ska titta nu på några olika saker här, och i Galaterbrevet 5, sista versen där, vers 26, så har jag min första punkt här. Och det är att stävja betyder att hindra, stävja tävlingens ande, Galaterbrevet 5, 26. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra, och inte avundas varandra. På 400-talet så växte klosterväsendet fram i Europa och i världen. Och med det så också asketismen. Jag vet inte om ni känner till ordet asketism, men det betyder att man avsäger sig allting världsligt, materiellt, fysiskt. Man äger det absolut minimala, möjligen kläderna på kroppen. Man äter den mest enkla maten och så vidare. Man är asketisk, man är beredd att göra ett avkall. Och det blev på något sätt det andliga idealet. Liksom. Du ska inte äga någonting, du ska inte ha någonting. Materiella ting var nästan någonting som räknades som någonting som hindrade oss från att växa i tron och så vidare. Och den här förnekelsen av det kroppsliga materiella, det var någonting som uppmuntrades. Äktenskap rekommenderades inte och så vidare och så vidare. Och det här klosterlivet det florerade. Och det här ensamhetsidealet tillsammans med upplysningstidens förnuftstänkande banade vägen för västvärldens individualism. Vi är väldigt mycket individualister, som ni känner till, en del länder kanske mer än andra. Men det är verkligen en individualism. Och i det här individualistiska samhället så ser man beroendet som någonting negativt. Och alla människor, kvinnor vill vara oberoende av männen, männen vill vara oberoende av kvinnorna. Barnen vill vara oberoende av föräldrarna, föräldrarna av barnen. Chefen av de som arbetar, arbetarna från chefen. Alla ska vara oberoende av alla. Och det har man lyckats rätt så bra med i västvärlden. Men, vad är priset? Man är beroende av någon annan. Och oftast är det staten. Därför att någonstans när man ska komma undan det här ömsesidiga beroendet så blir man beroende av någonting annat. Och det är någonting som vi ser väldigt mycket här i västvärldens kristenhet. En individualism där man kanske egentligen har kommit bort väldigt mycket från den här tanken som Paulus beskriver. Att marschera i takt. Att gå i ett led. Att agera som en enda enhet. Och Gud vill att vi får äran av honom. Inte genom människor. Och vi skadar oss själva mest när vi söker oss själva. Om vi tänker på den här gången, liksom, när vi försöker att uppfylla allt som vi själva vill ha. När man tycker sig ha löst ett problem så har man ett till och ett till och ett till. Men när man tänker om, som det står i Filipperbrevet 2, 3 och 4. Nej, förlåt mig. Filipperbrevet 2, verserna 3 och 4. Och sätter andra högre än en själv. Då ser vi helt plötsligt att då faller allt annat på plats också. Det är just den här uppoffringstanken som vi sa. Ömsesidiga oberoendet men också uppoffrandet som karaktäriserade den första församlingen. Och Paulus skriver om det som om det var en militär falang. Det vill säga en sån här enhet som marscherade i takt. Så vi stävjar tävlingens ande genom att tjäna andra. Inget fel med det faktum att det är ganska hälsosamt med det socialistiska, marxistiska tänkandet som har kommit in så mycket i västvärlden. Så har man kommit bort från det här liksom att tävla inte, utan ni får bara ett diplom för att ni har deltagit. Men om man liksom trycker ner människors tävlingsinstinkt, du förlorar alla på det. Men det finns olika sätt att tävla. Man kan tävla med en god attityd. Man kan tävla med en dålig attityd. Och om vi tävlar mot vår egen potential. Och vi tävlar på det sättet för att bli bra. Inte för att sola oss i beröm. Men för att tjäna andra från den position vi har uppnått. Genom att arbeta hårt och tävla och så vidare. Då är det någonting positivt. Så. Stävja tävlande, tävlingens ande. Gör vi genom att på det sättet tjäna andra. Att ha det här för ögonen. Det ömsesidiga beroendet och villigheten att offra sig. Och sen i verserna 1 till och med 5. Vi läste dem förut men vi kan läsa dem igen då, 6 kapitlet. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Och här ser vi att vi inte bara stävjar tävlingens ande, utan vi stimulerar tjänandets ande. Det här är intressant. Tillrättavisa någon. Det är en tanke som kan kännas väldigt fjärran för oss. Och när vi nu tänker på den här militärformationen igen, så vet vi att det är oerhört viktigt att få tillbaka en person. Om någon börjar gå i otakt, om någon blir trött, om någon ramlar ur ledet, att uppmuntra så att den personen kommer med igen. Och det sägs ibland att den kristna armén är den enda armén i världen som skjuter sina egna sårade. När vi tittar på våra liv, i synnerhet vi som kanske är lite äldre och har varit med, man har tittat på folk som har kommit och gått i vår församling, men också i hela Greater Grace eller i kristenheten överhuvudtaget. Vad är det som oftast får folk att ramla ur ledet? Ja, det är en massa olika saker, men det absolut vanligaste skulle jag vilja påstå är att man blir sårad. Man blir sårad och man går inte längre i takt. Någon har sagt någonting till mig, någon har gjort någonting, jag har blivit förolämpad, jag har blivit sårad. Man kommer ur takt, så att säga. Men här står det att... nu ska vi se då. Om ni kommer på någon, eller ertappar någon, prolambano i grekiska, det betyder ju bokstavligt då egentligen att ta innan, och då är det väl att man tar tag i någon innan, liksom man ser det liksom innan det blir uppenbarat offentligt kanske. Men det är ungefär som att bli ertappad med händerna i kakburken som man inte får vara i. Liksom. Det är helt uppenbart att det här är fel. Och då vet vi också att vem är det som gör en sån här tillrättavisning? En princip av många som jag lärde mig av pastor Steven, så jag vet inte om det kom ursprungligen från honom, men han talade väldigt mycket om det var det här att vi har det inflytandet på en annan människa. Eller vi har ett inflytande på en annan människa i proportion till hur mycket vi har investerat i dem. Det vill säga, jag går inte omkring och tillrättavisar folk till höger och vänster som jag aldrig har liksom lagt två fingrar i kors för att hjälpa i något sammanhang. Men om jag har investerat i en människa, om jag har bett för dem, om jag har varit tillgänglig för dem på många sätt, då ger Gud mig ett mått av inflytande i den personens liv. Han ger mig ett mått av auktoritet, om vi säger så andligt talat. Och möjligheten finns. Men det står att gör det i en mildhetens ande. Gör det i en mildhetens ande. Vem är det som gör det? Det är inte bara ledarna, det är vi alla. Om vi ser att någon ramlar ur ledet, om vi ser att någon börjar gå i otakt på grund av att de har börjat att leva i en synd eller en överträdelse som är uppenbar. De står där liksom med händerna i kakburken. Då är det vår uppgift att i mildhet tillrättavisa den personen. Vad är det som ska göras? Man ska återupprätta. Katarizo. Ett annat ord här, som betyder egentligen att sätta tillbaka, att sätta ihop någonting, och egentligen ben, alltså benen i kroppen, skelettet, att man sätter ihop det, alltså när jag hamnar i en olycka eller jag slår mig, liksom benen går sönder, men jag lagar dem, jag sätter ihop dem, och det kanske inte alltid går att göra exakt perfekt så som det ska vara, men personen blir funktionell igen, man blir användbar. Och det är faktiskt det ordet katarizo här som det syftar på. Hur görs det? Vi sa det redan i en mild ande. Och om vi backar lite grann till Galaterbrevet 5:23, så står det att mildhet är en av andens frukter. Så det är någonting som kommer av liksom, och vissa människor älskar att tillrättavisa allt och alla. Och allt man gör, eller det sista man har, det är en mild ande. Ja visst, jag ska minsann tala om för alla människor vad de har gjort för fel och så vidare. Men det är inte det du syftar på. Jag talar om andefyllda kristna som har vandrat med Gud, som känner personen, som har ett hjärta för dem, som har investerat i deras liv. De ser någonting som är uppenbart. Man går till dem personligen och man säger det i en mildhetens ande. Och man hjälper dem att bli användbara igen. Man katalyserar och man sätter ihop benen på ett sådant sätt att de återigen kan bli funktionella i Guds rike. Och varför? Ja, därför att vi är en enhet. Vi ska inte släppa någon. Vi gör det gärna i individualismens namn. Och visst, vi kan inte tvinga oss på någon. Vi kan inte det och vi ska inte, vi får inte. Men samtidigt så är det väldigt viktigt att ha ögonen öppna. Vem är det som börjar att halta? Vem är det som börjar att se? Var behövs uppmuntran? För det är uppmuntran det handlar om mer än något annat. Tillrättavisning liksom. Ja visst, men jag kan tillrättavisa en människa genom att uppmuntra dem många gånger. Men tillrättavisa sin broder, står det här. Och här tycker nog systrarna det är bra att det bara står bror. Då kommer man undan. Så, kvinnorna behöver helt enkelt inte tillrättavisas. Det är så det är. Så, och sen nästa är inte lika. Men bär din broders börda. Så kvinnorna behöver inte få sina bördor burna. Men i vers 2 står det. Ska vi se då. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Börda. Två ord i grekiska. Det är tabare. Eller tabare. Och det betyder saker som är för tunga för att bära på egen hand. De sakerna måste vi hjälpas åt att bära. Men vet ni hur det är med vissa av de här sakerna som vi tycker är för tunga att bära? Vi tycker att de är för personliga, för privata, för svåra. Vi kanske inte ens vill ha bönestöd. Jag vet människor som går igenom otroliga saker och jag har fått reda på det. Kanske på något sätt har det kommit fram eller sipprat ut. Men man vill inte ta upp det. Det kanske är stolthet. Man inte vill erkänna att man har ett problem. Det kanske är rädsla. Det kanske är någonting annat. Men man bär bördan själv. Man kan inte bära bördan. Och här talar han om det. Att det är saker som är för tunga för att bära för en person. Be om bönestöd. Be om hjälp. Vi är en formation. Och sen står det så här, då uppfyller vi, nu ska vi se här, bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Så, genom att göra det så uppfyller vi en lag som vi inte riktigt vet vad den är. Det är Kristi lag, men det är att uppfylla allting, men där i finns någon förlösande kraft genom att bära andras bördor. Och anaplero i grekiskan, plero betyder fullhet, anna betyder upp, så det är liksom att fylla upp någonting, alltså att fylla någonting ända upp till kanten. Varför är pubbarna fulla med folk? Varför är inte kyrkorna lika välfyllda? Det kan man undra, men människor vill ofta lätta sitt hjärta. Om ni skulle smyga in på en pub eller någonstans där människor sitter och dricker eller så här liksom, och tjuvlyssna lite grann. Men det är inte sällan som folk säger, hur vet du det? Ja, men det är inte sällan som i de här sammanhangen som man hör så att säga att människor sitter och pratar om svårigheter. Fråga en taxichaufför som kör hem någon sent på natten vad kunden pratar om. Oftast jag träffa taxichauffören och sa, ja, men det, jag är mer psykolog än jag är taxichaufför. Liksom. Man får höra de här grejerna. Därför att människor har ett behov. Och nu pratar vi ofrälsta oftast. Men det är inget annorlunda för oss kristna. Så bär din broders börda. Och vi är skapta för att lära känna. Och att lära kännas. Alltså att också vi har ett behov av att ha Och att älska andra och att bli älskad. Det finns ett behov som bär varandras bördor. Bär det som är för tungt för att bära för en person. Och ibland så är vi nyfikna. Och det är inte bra. Ibland så är vi påstridiga. Det är inte bra. Men sensitiv är det bästa ordet. Be, därför att bön ger urskiljning. När jag ber så förstår jag vad som pågår. Gud kan uppenbara för mig vad som händer i människors liv och så vidare. Men sen står det här i verserna 3 till och med 5. Till den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Till var och en ska bära sin egen börda. Och det här är intressant för att här har vi ett annat ord för börda. För först säger han då att bär varandras börda. Och sen säger han bär din egen börda. Men det är inte samma ord. Det första talar om en börda som inte är som inte är möjlig att bära på egen hand eller så vidare. Men här är det fortion. Och jag undrar om det är där, ordet, där vi får ordet portion. Det är högst troligt utan att jag vet det. Men en tanke. Men det här talar om en börda som är rimlig. Vad som kan bära sin ryggsäck. Och det var därför jag var så entusiastisk över att hitta att Svenska Folkbibelns 2015 upplaga översätter det med var och en ska bära sin egen ryggsäck. Och det låter lite kul, men vad är det som karaktäriserar en ryggsäck? Jo, det är att den är precis lagom stor för att bära det jag själv ska ha. Det är min egen utrustning. Den, ja, ryggsäckar kan vara enormt tunga också, det vet vi. Men i princip är det det som är tanken. Den är gjord för att jag ska ha med mig. Och de bördorna behöver jag inte lägga på någon annan. De ska jag bära själv. Det har jag nåd för. Men så finns det de här stora bördorna som jag måste ha hjälp att bära. Och det sägs att allt går att uppnå i ensamhet utom karaktär. Det vill säga att man kan inte bygga karaktär genom att isolera sig. Jag kan göra allt annat på egen hand. Inte minst i vårt samhälle idag. Men jag kan inte bygga karaktär. Det krävs ett ömsesidigt utbyte med andra människor. Och ensamheten behövs för studier, för meditation, förberedelse. Men vi behöver andra människor för att bygga karaktär. Då talar vi om jobbiga arbetskamrater i världen. Vi talar också om Kristi kropp som också kan vara jobbig. Därför att vi har syndanatur etc. Men det intressanta är att om ni tittar på naturprogram någon gång. Tittar på lejon exempelvis. Ofta när de spanar in vattenbufflarna eller zebrorna eller någonting. Så står de här djuren i en flock. Och så länge de står i en flock så kan de ingenting göra. De kan gå jättenära. Man är jättechockad när man ser liksom hur lejonen går runt den här flocken. Men de kan ingenting göra. Men när de ser ett djur lämna flocken, då vet de. Och det är precis där det står i 1 Petrus 5:8. Att djävulen går omkring som ett rytande lejon. För att se vem han kan uppsluka. Och det betyder bokstavligen vem han kan dricka ner. Du vet, liksom man är otroligt törstig. Man tar ett glas vatten och bara klung, 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 klung. Liksom att han vill bara dricka ner vårat liv på det här sättet. Och det händer när någon kommer i otakt. Det händer när någon så att säga lämnar ledet. När man inte marscherar i takt med anden. Inte bara att gå med anden eller vara ledd av anden. Men att verkligen gå i takt. Att vara i en linje. Att marschera med honom. Och jag vet inte hur många av er som har varit i någon synagoga någon gång. Jag har inte varit många gånger. Men några gånger. Då avslutar man med att säga Hazek, Hazek, ve nitz Hazek. Som betyder var stark och låt oss stärka varandra. Och det är just det där liksom att var stark och låt oss stärka varandra. Det här är att stimulera tjänandets ande. Och vi glömmer ofta som kristna att vi faktiskt är i ett krig. Vi är vapenbröder och ingenting gör människor så att man kommer så nära varandra som att ha varit i strid. Ser vi i krigsfilmer och för de som lyssnar och som kanske har varit med i krigssammanhang i verkligheten, ni vet vad jag talar om. Men vi är också i ett andligt krig och de här första århundradena som präglades av en sån intensiv förföljelse. Människorna kom varandra väldigt nära. Man var ömsesidigt beroende av varandra och man var också redo att offra sig själv för andra. Och det är verkligen det som han säger här, Paulus. Och jag vet inte här, vi hoppade över vers 4 egentligen, men det står att ska pröva våra egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Man kan säga att det står att låt var och en utforska sina egna gärningar och sen kommer han att glädjas i sig själv över det som är av Gud och inte på någon annans bekostnad. Så med andra ord, vi gläds över det som Gud gör i våra hjärtan, i våra liv, och vi kan skryta över det på det sättet att Herren gör det för oss, i oss, genom oss. Men det är ingenting som vi använder för att gå emot någon annan. Och framförallt inte någon broder eller syster i Kristus. Så, vi har två saker kort här ikväll. Stävja tävlingens ande, talar vi om. Och stimulera tjänandets ande. Det gör vi genom att tillrättavisa bröder och systrar i en mildhetens ande när de faller ur ledet. Och vi bär våra andras bördor. Vi är tillgängliga, vi är sensitiva. Men vi bär också vår egen börda, det vill säga klagar inte i onödan. Utan det som vi kan bära i våra lilla ryggsäck, det gör vi. Därför att vi har nåd för det och så vidare. Men vi är, vi håller oss till flocken. Vi vandrar i takt. Och där kan inte fienden nå oss. Så, tre gånger kvar i Galaterbrevet. Och vi fortsätter nästa gång i Galaterbrevet 6 kapitel och 6 vers. Den ska ni lägga väldigt väl märke till. Ni får läsa vad det står. Ja, tack Jesus, vi ber att du välsignar detta i ditt namn. Amen.
Amen.